Det är ju en text som är föreslagen då i Ekumeniakyrkans alternativa kyrkoår på temat älska som Kristus. Och när vi läser texten så kan vi tänka på att den är alltså så där en 2700 år gammal. Det står så här: dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han: här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Och du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Den här texten, den kan ju väcka en hel del frågor. Och när jag såg den, att den var föreslagen, så bara kom det en sån här känsla över mig. Ja, men den där är en bra utgångspunkt för en predikan som hör hemma i vår tid. Det är ett ämne som är aktuellt. Men vi kan fundera, för det första, vad är det för synsätt som ligger bakom den här texten? Varför säger Jesaja det här? Vad har han för utgångspunkt egentligen? Det vi säger och det vi gör har ju ofta att göra med från vilken miljö vi kommer i. Vilken tankevärld som har format oss. Och vi kan gå till psalm 24 och 1. Där står det så här: jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över det strömmande vattnen. Jorden är Herrens därför att det är han som har skapat den. Och det finns genom hela Bibeln ett tänkesätt att det är Herren som är ägare till allt det vi har. Den är inte vår. Vi ska vårda Guds skapelse. Vad innebär det då att vi ska vårda Guds skapelse? Ska vi följa med de rådande trenderna i samhället? Både de politiska och de trendmässiga. Och vad finns det för trender då som slår igenom i dagens samhälle? Och vi kan fundera så här. I psalm 12 och 6 så kan jag ställa frågan: känner du igen dagens samhälle i de här bibeltexterna? I psalm 12 och 6 står det så här: det svaga förtrycks och det fattiga klagar. Därför vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag vill ge hjälp åt den som föraktas. Och i Jesus Syraks bok, som vi sällan läser därför att den tillhör apokryferna. Men det står mycket intressant i apokryferna också. I kapitel 4 ska vi läsa vers 1-4 och vers 8-10. Mitt barn, beröva inte den fattige hans uppehälle. Låt honom inte vända med bedjande blick. Såra inte den som svälter. Väck inte förbittring hos en man som lider brist. Upprör inte mer ett redan bittert hjärta. Låt inte den som tigger vänta på din gåva. Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd. Vänd dig inte bort från den fattige. Lyssna på den fattige och svara honom vänligt och anspråkslöst. Rädda den förtryckte från förtryckaren. Var oförfärad när du fäller din dom. Var och en Var som en far för de faderlösa och i makens ställe för deras mor. Och när jag läser den här texten, ja men det här är ju precis som det är i dagens värld. Bibelns budskap är inte att vi ska anpassa oss till de strömningar som finns i tiden. Det är väldigt lätt och det kan vara en väldigt enkel väg. Ibland så säger vi att ja, men vi måste ju följa med tiden. Det var då det. Men jag tror att det finns vissa värden och en viss etik som är tidlös. Den är från skapelsens morgon och igenom vår tid och in i framtiden. Och vad som är trendigt och modernt, det har varierat mellan olika tidsepoker. Ibland måste vi som kristna vara obekväma. Det är inte ett mål i sig att vara på kollisionskurs med vår omgivning. Men ibland så känns det som att vi måste. När folkväckelsen bröt fram på 1800-talet så var det mångt och mycket som en proteströrelse som utmanade den tidens trender. När den första baptistförsamlingen bildades på 1840-talet och plötsligt varje medlem, man och kvinna, hade rösträtt i församlingen så var det ett oerhört avsteg ifrån den tidens ordning. Och det finns många berättelser om hur man förde baptister på fångkärror till fängelse. Därför man var på kollisionskurs. Och idag så är det ju ingen som ifrågasätter att inte män och kvinnor skulle ha rösträtt i församlingen. Men därför att den här proteströrelsen var så farlig och gick så på tvären emot allt det som var rådande, alla trender, så mötte den motstånd från den världsliga överheten. Och vi kan tänka på sångaren Nils Frykman som blev avsatt som folkskollärare i Värmland därför att han var en del av den väckelse som gick fram och han tvingades att emigrera till USA för att han hotades av fängelse i Sverige. I Matteus 5 och 13 till vers 16 står det så här: ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Om man har haft ett sår någon gång och strör salt i det så svider det nog förskräckligt. Det är inte alls skönt. Och jag vet att min mamma, hon hade sina huskurer och man hade fått ett sår. Hon hade inte tillgång till all sålsprit. Utan hon tog fram något som hon kallar för isterhinna från när man har slaktat grisen. Så saltade man ner det fettet som fanns inuti. Och det fanns det som en hinna på. Och det lindade hon om såret. Det var jätteäckligt tyckte jag. Men på bara någon dag så drog det ur infektionen i såret och det slutade vara. Och det var inte skönt, det sved rejält. Och det kanske är en illustration till den här bilden av att stå upp för det Jesus vill att vi ska stå upp för. Där Jesus är, där Jesus ljus får lysa fram, där vi som världens salt får vara, då motarbetar vi det onda. Då tvingas det onda fly. Och jag är så fascinerad av min telefon. Man letar efter grejer i en mörk garderob. Det är kolsvart och jag ser ingenting. Och så tänder man den lilla ficklampan som finns på telefon. Och så ser man, ja men det lilla ljuset, den lilla ficklampan från min telefon, den tränger undan mörkret. Jag ser där bakom skorna, bakom kartongen i hörnet, när jag sticker in telefon och tittar efter. Ljuset tränger undan mörkret. Och vi vet att i Bibeln står ljuset för det gudomliga. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och när vi följer Gud och gör hans vilja, då får vi vara med och bekämpa mörkret. Och vi vet att ljuset alltid är starkare än mörkret. Jag har aldrig sett något fysikaliskt exempel på att man har en mörkerlampa som sänder ut mörker och så blir det alldeles svart när man försöker skicka ut det här mörkret. Nej, det är ljuset som alltid bryter mörkret och inte tvärtom. Men i dagens Sverige verkar det finnas en trend av det som jag skulle vilja kalla för nygammal egoism och främlingsfientlighet. Och den tränger sig in i många sammanhang. Sköt dig själv och strunta i andra. Särskilt om de är långt borta och har en annan hudfärg. Och vi kan skratta åt det här och tycka att ja, men så dumt. Och ändå är det trendigt i vissa kretsar att man gör så. För många år sedan så klippte jag en tidningsartikel ifrån Aftonbladet. Jag har den, ligger hemma. Det var en svensk missionär från Svenska kyrkan som var verksam i Sydafrika som skrev en insändare under apartheidtiden, det vill säga när man skulle skilja svarta och vita åt. Och den gick ut på att man skulle skilja svarta och vita katter åt. Och vi kan skratta åt och tycka att ja, men så fullständigt korkat. Och han fick den införd också i tidningar i Sydafrika. Och om man behandlade de svarta katterna sämre än de vita katterna, så skulle det då få de svarta katternas sanna natur att framträda. För de skulle de visa sin aggressivitet och sin ilska mot omgivningen. Och de skulle bli farliga, för de skulle börja slåss och klösas och så vidare. Och vi kan tycka att det här är strunt. Men vad finns det för trender i dagens Sverige? Sköt dig själv och strunta i andra. Och det finns också en trend att förneka vår misskötsel av skapelsen. Trots att det finns en överväldigande majoritet av vetenskapsmän i världen som varnar för konsekvenserna av vår rovdrift på naturresurser. Problemen försvinner inte trots att vi har en tendens att förneka dem. Ett ord som har blivit modernt och som jag inte har hört talas om för 20 år sedan, det är faktaresistens. Och det betyder att man inte tar till sig fakta. För letar man tillräckligt länge på nätet så kan man då av de här 0,03% som kallas vetenskapsmän hittar någon som säger precis det jag vill höra. Och så gör algoritmerna på Facebook eller Google eller vad man nu är, att man får upp massor av sånt här. Och så tror man att det är fakta. Trots att det inte är det. Ibland så pratar vi till och med om alternativa fakta. Som om det både skulle kunna vara snöstorm och 30 grader varmt samtidigt på samma plats. Och vi kan skratta och tycka att det är fullständigt korkat. De flesta inser ju att om det snöar så är det inte 30 grader varmt. Och ändå använder vi ibland fakta på det sättet. Och vi förväxlar fakta med min egen uppfattning. Och så anpassar vi vår argumentation utifrån det vi har bestämt att vi ska tycka. Och kanske är det så att den kristna församlingen på nytt måste bli en proteströrelse. Att vara en lärjunge var på Bibelns tid mer än att bara gå i skola hos en rabbin och plugga teologi. Man skulle även praktisera den kunskap man hade fått genom att försöka likna sin läromästare. Att lära sig det teoretiska kallas ibland för att sitta vid sin mästares fötter. Något som Paulus gjorde när han satt vid Gamaliels fötter, står om Apostlagärningarna 22. Men det ska vi inte titta på nu. Och Martas syster Maria gjorde det när hon satt vid Jesu fötter. Det berättas om i Lukas 10. Det ska vi inte heller titta på just nu. När jag för 15 år sedan var i Jerusalem, så ställde jag en fråga till vår reseledning. Varför en del män klädde sig så väldigt konstigt. Och de klädde sig konstigt på olika sätt. En del hade långa hårpiskor så här. Och så hade man hattar. Och så hade man långa kaftaner. Med lite variationer. Och så berättade man att jo, men man följde någon rabbin. Någon som kanske hade levat på 1700-talet. Och som hade lagt ut de gammaltestamentliga texterna på ett visst sätt. Och han hade klätt sig, för det var givetvis en han, på ett visst sätt. Och så efterliknade man sin läromästare genom att tolka skrifterna som han hade gjort och klä sig som han hade gjort. Jag tyckte det var väldigt konstigt, och det tycker jag fortfarande. Men att sitta ner vid Jesu fötter, vad innebär det? Ibland så sjunger vi psalmen, jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Förstår vi konsekvenserna av att älska Jesus och sitta ner vid hans fötter? Det kan vi fundera på. Det är inte bara något myspys att sitta ner vid Jesu fötter. Det har konsekvenser. Och hur ska vi få våra ögon att öppnas så att vi kan se klart? I första Korintierbrevet 13, de tre första verserna, så står det så här. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Grekiskan har fyra olika ord som vi alla översätter med kärlek när vi översätter till svenska. Det finns på en PowerPoint. Agape, som handlar om Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek. Gud ger sig själv. Och så finns det ordet filio. Den kärlek man känner till sina släktingar och vänner. Och vi använder ibland ordet filantropi. Förr fanns det någonting som heter Levi Petrus stiftelse för filantropisk verksamhet. Förkortat LP-stiftelsen. Där man hjälpte missbrukare på fötter. Och under skedde. Människor som var hopplösa av vrak. Kunde genom att stiftelsen förmedlade Guds kärlek komma på fötter. Leva ett normalt liv. Det finns många berättelser om familjer som hade återförenats. Barn som hade fått tillbaka sina fäder. Därför att man mötte kärleken. Och så finns det ett ord som är ganska ovanligt, storge. Den kärlek som man naturligt känner till sin nära familj. Att ens egna barn, ens fru, står en väldigt nära. Och man är beredd att göra vad som helst för att de ska ha det bra. Och till sist, så ordet eros. Den själviska, känslosamma och sexuella kärleken. Och därifrån kommer ordet erotik. Men Gud själv är agape-kärlek i sitt innersta väsen. Gud är en självutgivande kärlek rakt igenom. Vi människor, vi drivs väldigt ofta av en självisk kärlek till oss själva som leder till att vi sätter oss själva i centrum och behandlar andra människor dåligt. Gud vill rädda oss från det här syndiga, orättfärdiga beteendet. Därför blev han människa och gav sitt eget liv för oss. Genom att följa Jesus och sitta ner vid hans fötter lär vi oss att älska Gud, oss själva, vår medmänniska och till och med våra fiender. Och i nattvarden så möts vi av Guds agape-kärlek. Vi får påminnas om att Gud själv har offrat sig för vår skull. Med den självutgivande kärleken som är utan gräns. Och det är därför som Gud själv kan bjuda in alla som vill vara med honom att delta. Och dela gåvorna. Amen. Gud, tack för ditt ord. Tack Gud för att vi strax ska få fira minnet av din död och det du har gjort för oss. Gud, vi behöver din hjälp. Låt oss få sitta ner vid Jesu fötter. Och sitta så nära att vi blir lik honom. Amen.